Roligt att få stå här ibland också. Är det någon av er då ni ber som brukar följa något speciellt sådant bönemönster med olika punkter som man stannar upp vid och funderar kring och ber kring? Några, ja. Jag blev introducerad till det här för snart 20 år sedan. Det var en bönekongress i Salem i Helsingfors där Jonge Cho var huvudtalare och han undervisade. Han har flera sådana här bönemönster som han undervisar. Och det som han undervisade där så var ett som då kallas tabernakelmodellen. Jag ska inte gå desto mer in på det. Men man stannar upp vid de här olika punkterna. Man börjar vid offeraltare som handlar om blod, om rening. Jesu blod, det är en förebild av Jesu blod. Och sen går man vidare in i det heliga. Där finns den sjuarmade ljusstaken som är den helige ande. Där finns kodebröden som är Jesus, som är ordet. Och några andra saker. Och sen kommer man in i det allra heligaste. Där man tillber Gud. Och jag är en sån här, jag har nog inte fastställt någon sån här ADHD-diagnos, men min hjärna snurrar ofta rätt så mycket på högvarv. Så när jag ber så måste jag, oftast brukar jag lägga mig på antingen på sängen eller på golvet med ansiktet ner för att inte bli distraherad av någonting omkring mig, för att kunna koncentrera mig på bönen. Och just de här bönemönstren så har hjälpt mig jättemycket i mitt böneliv. De här sista åren så har jag bett utgående från Fader vår-bönen. Det är ju faktiskt det mönster som Jesus själv lärde oss att be. Inte bara en bön att be, utan jag tror också som just ett mönster att be utgående ifrån. Och jag tycker det är jätteintressant överlag då Herren säger någonting, då han talar, så han kan säga ett ord som kan innehålla så jättemycket. För, ja oj, det är snart 10 år sedan det. 2006 tror jag det var sommarkonferens i Vasa, stämmer det? Är det någon som minns? Ni är pingstvänner nästan allihopa, så ni borde veta. Men jag tror det var 2006. Så skulle jag ha hand om en sån här eftermiddagsprogram för de här lite yngre tonåringarna och äldre barnen. De som nu är där kring 10-12. Och jag visste inte vad jag skulle ha för dem. Men så en gång där jag bad så frågade Herren att vad ska jag ha? Och så fick jag tre ord. Allvar, glädje och skratt. Allvar, glädje och skratt, tänkte jag. Allvar, glädje och skratt. Så tänkte jag, men om jag tar första bokstaven av varje ord. Allvar, A-G-S. S-A-G-G-A-S. Gas. Gas station. Vi lagar en bensinstation. Dit man får komma och tanka. Och så från de där tre orden så fick jag liksom hela upplägget med. Är det någon som minns det här? Gas station. Var du med där kanske? Som en liten palt. Jag fick hela upplägget från de här tre orden. Vad vi skulle göra varje dag. Och det här garage som vi lagade. Och ett garageband hade vi där. Och lite det ena och det andra. Så jag tycker det är fantastiskt då Herren talar. Kan vara jättelite som innehåller jättemycket. Och då man börjar bena ut bönen Fader vår. Jag ska försöka att inte vara så lång randig nu. Så hittar man jättemycket intressant. Den första raden, Fader vår, som är i himlen. Vi är ju kanske på ett sätt lite förstörda med den här bönen. För vi läser den ofta som en ramsa. Och jag tycker det är tråkigt då det bara blir en ramsa. Ja, vi ber den bön som Herren själv har lärt oss. Och så bla 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 bla. Kommer det utan att man tänker på det desto mera. Men om man börjar tänka på varje i princip varje ord. Bara de här två första orden, Fader vår. Vad säger det? Fader vår. Vad är en fader? Vad är en pappa? Jo, det är någonting, det är någon varifrån livet kommer. Utan fäder så skulle inte någon av oss finnas till. Gud är inte en Gud långt i himlarymderna någonstans som sitter och kikar på oss med sin kikare och lite blir upprörd över våra uppföranden. Utan han är också nära. Han är vår pappa. Fast han är i himlen så är han min pappa här. Abba pappa. I Romarbrevet 8:15 står det: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Och det här uttrycket Abba är arameiska och uttrycker det mest intima liksom förhållande mellan far och son. Det var det som ett litet barn sa åt sin pappa, Abba, Abba. Så jag tror på fullaste allvar att vi får kalla Gud, himlens och jordens skapare, för pappa. Och jag tror han blir glad då vi säger det. Fader vår som är i himlen. Just det, han är i himlen. Men han är inte bara i himlen. I Jesaja 57:15 står det: ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Den helige, den avskilde, den som ingen synd kan nå. Ändå bor han i oss, i himlen, också här. Helgat blive ditt namn, helgat var det ditt namn, må ditt namn vara helgat, må ditt namn vara heligt. I första Mosebok 20, verserna 2-7 står det så här: jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen i tredje och fjärde släktledet när man hatar mig. Men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och vi har kanske i vår tid som inte präglas så mycket av auktoritets, hur ska vi säga, tänkande. Vi har inte så stor respekt för auktoriteter som tidigare. Som speciellt under den här tiden. Så vi har kanske lite tappat den här förståelsen av helighet. Och under Bibels tid så var namnet Jehova eller Javé så heligt att man inte fick uttala det. Och istället sa man Adonai som betyder Herre. Men att vi, jag tror då vi talar ut saker på samma sätt som Gud skapar genom att säga, så tror jag också vi har samma skapande kraft i oss på något sätt. Då vi talar ut saker och ting så blir det till på något sätt. Så jag tror ju mer vi ber det här, Herre, du är helig, så tror jag också den här förståelsen av hans helighet och storhet också faller in i oss. Och vi ska inte ha andra gudar. Vi får fundera vad innebär det? Vad är det som kan ta Guds plats i våra liv? Kom med ditt rike. Låt ditt rike komma. I fjol somras, så då jag bad genom Fader vår och stanna kring varje sån här punkt, så hade jag jätteproblem. Men jag hade lite sådana problem. Vad kommer ditt rike? Låt ditt rike komma. Vad innebär det egentligen? Jag ville liksom hitta en mening i det. I Romarbrevet 14:17 så säger Paulus: ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och det här blev som en stor aha-upplevelse för mig. Det står också i är det Jakobs brev eller var det står, gör alla era önskningar kunniga inför Herren, så ska Guds frid som övergår allt förstånd vad står det, drabba er, fylla er. Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Jag tror då vi ber den här frasen, kommer ditt rike, låt ditt rike komma, så får vi be Gud, ge mig din frid. Låt din frid verkligen drabba mig. Låt din frid fylla mig idag. För den här tiden är fylld av det ena och det andra som vill ta bort vår frid och vill ta bort vår glädje. Så vi får be att Guds frid fyller oss. Vi får be att Guds glädje fyller oss. För det finns också som sagt mycket som vill förta vår glädje idag. Fröjd i Herren är vår styrka. Och jag tror att vi kan få ta del av kanske på något sätt en övernaturlig glädje som också blir till vår styrka. Och rättfärdighet, det tror jag är kanske någonting man behöver suga längre på. Att inse vad det verkligen innebär att vara rättfärdig. Att jag får, trots min syndiga natur, mitt syndiga ursprung, så får jag komma inför min helige far, min helige pappa, där ingen synd kan vara. För att jag har fått ta del av Jesu rättfärdighet. Så kommer ditt rike. Sen kan vi också be att Guds rike ska komma i kraft och drabba alla som inte känner Gud ännu. Men det här är i alla fall någonting som för mig har blivit väldigt levande. Sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. I första Samuels bok 15:22 står det så här. Då sa Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Jag tror att lydnad gentemot Gud, lydnad till Guds ord, är någonting av det viktigaste och någonting av det som Gud absolut belönar mest i en människas liv. Nu lever inte längre jag, utan Jesus lever i mig. Det betyder att mina behov, mina önskningar, mina drömmar, mina mål är inte längre min ledkärna. Jag tror inte att Gud plockar bort dem, för jag tror att mycket av det som vi drömmer om och mycket av sånt vi har i djupet av vårt hjärta är sånt som Gud har lagt i oss. Men det blir ändå inte det som blir det viktigaste, utan det viktigaste blir att jag får gå Guds väg, att jag får gå den stig som han har stakat ut för mig. Jag tror många gånger så faller de samman, de här våra egna djupaste önskningar och drömmar. Men ibland behöver vi också kunna lägga dem åt sidan. Och det är inte alltid det lättaste. Jag har själv varit med om det. Då jag det här har jag kanske säkert berättat flera gånger. Men då jag 2004 sökt in till musikutbildning i Jakobstad. Och kom in och var jättenöjd och glad. Och tänkte att äntligen får jag studera musik. Som jag alltid har velat. Och så mitt i allt den där sommaren så kommer Gud och säger, nej, ska du till Jakobstad, du ska på bibelskola. Och säger, nej, fel adress herre, du ska säkert till grannen eller dit. Men nej, du har ju släppt in mig nu hit till musikutbildningen. Så jag höll på att kämpa några dagar mot det här. Till sist så var jag så uppfylld av en enda stor tanke liksom, ut i fingerspetsarna. Problemet var bara det att jag visste som inte vad den här tanken var. Man kan väl säga att det var en enorm ofrid på något sätt. Och jag insåg att okej, kanske det faktiskt är så att jag inte ska gå den här musikutbildningen ändå utan åka på bibelskola. Och då jag insåg det och då jag gav Gud rätt så släppte den här ofriden. Och inte jag ångrar det. Guds väg är alltid den bästa att gå. Och vad jag har fått se i mitt liv, hela mitt liv är hur Gud alltid har försett med arbete, alltid har försett med med vad jag behöver. Och jag, han har inte lämnat mig skyldig. Eller han har inte lämnat i skuld till mig. Så det här, jag har skrivit här, det är lätt. Det är lätt att göra rätt då andra ser. Men hur villiga är vi att inte göra fel då andra inte ser? Jag tror att det är kanske också någonting vi får tampas med ibland. Men vi får be, ske din vilja, Herre, i mitt liv idag. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Det här tycker jag är en fantastisk punkt att stanna upp vid. För det talar om Guds olika namn. Gud presenteras med många namn i Bibeln. Och varje namn så presenterar en del av hur han är. Så då det handlar om mat, så handlar det om att han är vår försörjare. Det finns flera namn, det finns läkare. Vi har baner, alltså segerbaner. Vi får gå i Guds seger, han är vår seger. Han är vår frid. Han är vår herde. Han är närvarande, han är Emmanuel, Gud med oss. Så när jag kommer till den här punkten, ge oss idag vårt bröd för dagen, så brukar jag stanna upp och så tacka Gud för att han är allt det här. Han är min försörjare, han är min läkare, han är min seger, han är min frid. Han är min herde, han är närvarande, han går med mig. Han finns med mig varje stund. Och om man ser på försörjare, så kan man tänka på manna i öknen som Israels barn fick när de gick där. De blev trötta på att äta, vad heter det, gräshoppor och allt vad de nu hittade under stenarna. Och så sa Gud, okej, jag ska fixa käk åt er. Och så varje morgon så fanns det manna på marken och så flög det fullt med fåglar över dem som de kunde ta med händerna. Men lämnade de någonting av det här manna till följande dag, så var det oätbart. Och jag tycker det här är så spännande för att det handlar just om det att Gud ger vårt dagliga bröd, vårt bröd för dagen. Exakt det vi behöver idag, det vi behöver nu. Förlåt oss våra skulder. Då jag då för snart 20 år sedan började be den här tabernakelmodellen, så började den alltså som sagt vid offeraltare och vid blodet. Och det har präglat mig jättestarkt. Och satt en enorm tacksamhet till blodet i mitt liv. För det finns så enormt stor kraft i blodet som jag tror vi behöver på något sätt förstå mer och mer. Och förstå att ställa oss under Guds Jesu blod varje dag. Och ta till oss beskyddet i blodet och verkligen leva under blodets beskydd. Jag hörde berättas en gång en flicka som föddes av föräldrar som var satanister. Och hon var liksom utvald till bli någon sån här djävulens brud. Och var väldigt ansatt under sin uppväxt av demoner som inte ville annat än ta livet av henne. Så då hon började studera, så kom hon i kontakt med en kristen. Hon berättade där hon hade en natt ha varit så ansatt av demoner som var på henne och försökt kväva henne. Hon överlevde, men hon berättade här åt den här kristna kompisen som sa, nästa gång det där hände så säg, I call on the blood of Jesus. Jag kallar på Jesu blod. Eller åkallar Jesu blod, skulle man väl säga så det är fint. Och så hände igen, jag vet inte hur snart, men det hände igen. Hon låg där och kämpade för sitt liv. Och så kom hon ihåg det här. Och så sa hon, med sin sista kraft, viskade hon, I call on the blood of Jesus. Puff! På en gång släppt demonerna. Och hon sa, hon liksom kände hur de bara försvann ut ur rummet. Och det här har vi tillgång till. Det är liksom ingen lek. Och jag tror, för mig, jag är så tacksam. Jag tackar Gud, jag tackar Jesus varje morgon för blodet, för kraften i blodet. Och jag tror det är så viktigt att ta till sig. Också att be om blodets beskydd för sina sin familj, sina vänner. För jag tror att det verkligen är någonting som påverkar och som har enorm makt. Men förlåt oss våra skulder. Förlåtelsen är kärnan i försoningsverket, det som Jesus gjorde för oss på Golgata. I Matteus 6:15 står det: men om inte ni förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och jag funderar någon gång i världen där jag läste det här. Att, oj, det finns ett ställe där det står att Gud inte ska förlåta oss om inte vi gör si och så. Om inte vi också lever i förlåtelse. Så det måste ju tyda på att förlåtelsen verkligen är någonting otroligt, otroligt viktigt. Och som sagt, det är kärnan i försoningsverket. Han gav sitt liv så att vi ska få leva. Och han förlät oss. För oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Det är ju inte så att Gud frestar oss. Det står det, Gud frestar ingen. Men vi får be om det här beskyddet. Att inte, då vi känner hur någonting börjar lite få grepp om oss och kanske vill leda våra tankar eller leda oss in i någonting fel, så får vi be det här, att bli räddade från den onde, räddade från ondskan. Och Herren är herden som leder oss. Herren har omsorg om oss som en herde har omsorg om sina får, och som en far har omsorg om sina barn. Ska vi ta en stund och så ber vi igenom Fader vår. Så stannar vi vid varje punkt. Och så får ni fundera lite kring vad de här punkterna betyder. Och säga i ert stilla sinne någonting kring det. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Kom med ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Makten och äran tillhör dig i evighet.